Välkommen till Tiderna nu, det är program i webbradiokanalen av egen kraft. Programledare Alicia och Rolf Medina kommer från företaget Future of Organizing som har sin hemvist i Malmö. Vi sänder en torsdag i månaden, eller hur Alicia?
Och detta är programmet nummer 13 och vår huvudtema är hållbarhet och socialt ansvar i organisationen. Och det är ett av de 12 områden i DP-modellen. Och DP står då för Distributed Power och är resultatet av vår forskning. De 12 områden som måste beaktas i en systemisk synsätt.
Och syftet med DP-modellen är att kunna använda den som en guidning och ett inspiration kring demokratisering av arbetsplatser. Och vi har beskrivit modellen mer i djupet i boken till tillit och transparens. Och vill man ha mer material om modellen och DP och nya typer av organisationsformer så kan man titta in på hemsidan www.fosweden.se. Vilken är vår gäst idag då?
Vår gäst idag är Anna Elg som kommer från företaget Svenska Retursystem. Och huvudtema som sagt för vårt samtal idag är hållbarhet och socialt ansvar. Men vi kommer att prata om väldigt många andra områden. Som till exempel beslutfattande, ledarskap, kommunikation och mycket annat. Och detta är för att alla dessa olika områden hänger samman i ett systemiskt synsätt.
Välkommen Anna.
Tack. Jag är superglad över att få vara med i programmet Tiden är nu på webbradiokanalen av egen kraft och att få möjlighet att samtala mer om hållbarhet och socialt ansvar.
Tack för att du är med oss. Och vem är Anna? Kan du berätta lite mer om dig och om din bakgrund?
Ja, vem är jag? Jag är gift, jag har 3 vuxna barn. Jag ska faktiskt bli farmor i sommar för första gången. Och jag älskar att vara ute i naturen. Jag är nog i grunden en friluftsmänniska och ägnar mycket tid på min fritid till att åka skidor eller att vara i skärgården och paddla och bara vara liksom ute i naturen. Det ger mig väldigt mycket kraft. Och rent professionellt så har jag jobbat i väldigt många olika branscher. Man kan säga att driva förändringsarbete, att jobba med logistik, att jobba med supply chain. Det är något som jag har gjort ända sedan jag började min karriär på Statoil på 80-talet. Jag är i grunden ingenjör och jag jobbade på Statoil i 14 år. Det är min allra längsta anställning och sen så tog en sväng vidare i flygbranschen och jobbade med reservdelsförsörjning. Jag var på Lantmännen som varuflödesdirektör där jag lärde känna er. Träffade er för första gången. Och efter att jag gjorde en sväng ut i vårdbranschen så för 8 år sedan så dök det här jobbet upp som vd på Svenska Retursystem. Och jag kände att det var verkligen både ett företag och en roll som någonstans inkluderade många av mina tidigare erfarenheter och jag kände att det var ett företag jag skulle kunna bidra i den vidare utvecklingen. Så därför hoppade jag på det och jag har aldrig varit så länge som jag har varit här i en roll och det är väldigt mycket för att jag trivs så otroligt bra med att få jobba i ett bolag som på riktigt jobbar hållbart och jobbar långsiktigt och att kunna få jobba med att utveckla en verksamhet på ett bra sätt. Så att, det sammanfattar ju väldigt mycket av det jag försökt åstadkomma också under tidigare delar av min karriär.
Berätta lite mer om Svenska Retursystem och koppling kanske lite.
Svenska Retursystem är ju lite okänt. Jag skulle säga att det är ett av Europas mest cirkulära företag. Vi äger 20 miljoner lådor och pallar som används om och om igen för att distribuera livsmedel från producent och ut till restauranger och butiker. Och för den som inte kan se våra lådor framför sig så rekommenderar jag att nästa gång du går i grönsaksdisken så kan man titta efter grå lådor. Det är våra lådor. Och man kan titta också runt i butiker efter grå pallar.
Finns det några andra företag som gör ungefär samma sak i Sverige?
Inte i Sverige, därför att det här är en branschlösning. Och det är ju, jag måste säga att jag tycker att livsmedelsbranschen var otroligt framsynt när man på 90-talet bestämde sig för att gå från engångsanvändning av välkartong och träpallar till ett retursystem. Och det var verkligen ett gemensamt beslut i hela branschen att etablera svenska retursystem. Vi ägs ju också fortfarande av branschen. Så att det är verkligen en långsiktig satsning. Men däremot i Norge så finns det ett liknande företag som också ägs av livsmedelsbranschen som heter Norsk Plastterapol, som vi också har ett samarbete med. Vi har faktiskt samma plastpall som dem och det flödar i ett gemensamt system mellan Norge och Sverige. Och det de gör och det vi gör är egentligen att vi äger de här pallarna och lådorna och vi ser till att de snurrar ut i branschen. När de töms så tar vi tillbaka dem och tvättar och lagar och ser till att de kommer ut till producenten igen för att fyllas med livsmedel och andra produkter som ska ut i de här kedjorna.
Men det är endast livsmedelsbranschen. Det finns inget motsvarande i andra retailbranscher eller något sånt.
Nej, det finns ju många poolingsystem ute i världen och som används i olika kedjor och det finns ju den här typen av system även i producerande branscher, alltså pallar som snurrar till exempel bara inom bilproduktion och olika emballage som används om och om igen. Men jag skulle säga att det svenska retursystem gör är väldigt unikt i världen, att en hel bransch så att säga, har bestämt sig och gått ihop och samsats om ett och samma. Det finns ju stora kedjor ute i Europa, till exempel Carrefour som har sitt system och som snurrar det, men att liksom ICA, Coop, Axfood och så vidare delar på samma lastbärare i Sverige är unikt.
Mm. Det är en win-win för alla inblandade då.
Ja, verkligen, verkligen.
Mm. Ni SRS eller Svenska Tursystemet är ju ett av de stora casen som vi tittar på och vi studerar er jättemycket och var med på många möten och pratade med många människor och vi uppskattade den fantastiska öppenheten som ni hade. Ni är ju på en kulturresa. Ni har varit på en kulturresa i några år nu. Kan du berätta liksom, hur började det här egentligen? Hur såg det ut innan? Vad hände då?
Ja, jag kom ju som sagt in då för 8 år sedan till ett företag som hade ju varit i ständig tillväxt redan då under nästan 15 år. Och det var ett väldigt traditionellt organiserat företag. Det var väldigt hierarkiskt och det var så att man arbetade mycket i silo. Och det var bristande samarbete. Och det syntes också väldigt mycket på den medarbetarundersökning som vi gjorde då faktiskt för första gången med hjälp av en extern kraft i företaget. Att det fanns ett väldigt stort missnöje, inte minst hos tjänstemän. Tjänstemännen var faktiskt mer missnöjda än kollektivanställda, vilket är ganska ovanligt i företag. Och jag har ju jobbat i många olika bolag med förändringsarbete och brinner ju för det här med systematiskt förbättringsarbete, att skapa ett engagemang hos många, att liksom skapa en förutsättning för att alla ska kunna bidra med sin kompetens och verkligen kunna vara engagerade i bolagets utveckling. Så att det var ju en av de första förändringarna vi gjorde. Jag rekryterade ett antal personer som är duktiga på det här och duktiga på att kan kalla det lean-transformering eller liknande. Och för att få igång liksom ett arbete som mer förbättringsarbete som mer engagerade fler. Och att bygga en struktur för det. Så att det fanns nog liksom, i mitt huvud i alla fall redan från början en vision om att vi skulle gå mot mer tvärfunktionella utvecklingsgrupper och ett mer omfattande förbättringsarbete som omfattar alla. Däremot fanns det inte i mitt huvud att vi skulle gå mot en självstyrande organisation vid den tidpunkten. Utan det handlade ju om att vi måste få ett bättre klimat, ett bättre samarbete. Jag rekryterade då flera nya personer också till ledningen för bolaget. Och det traskade på. Det blev bättre stämning och bättre resultat på medarbetare, undersökningar och högre engagemang och så vidare. Och vi startade också ett stort arbete med att erbjuda verktyg för ökad självinsikt. Vi inledde ett samarbete med Enneagramcenter som är ett, som vi tycker då, ett väldigt, väldigt bra verktyg, därför att det tar hänsyn till en helt annan komplexitet i det här med självinsikten. Kanske sådana här enklare verktyg med färger och annat. Så vi startade egentligen, kan jag säga, med Enneagram-verktyget för team för team, helt enkelt.
Vad fick ni ut? Vad fick ni ut av en sånt arbete med det verktyget?
Vi gjorde det ju på individnivå, och sen så diskuterade vi det också då i olika team. Och det kom ju väldigt många aha-upplevelser hos både oss själva och en ökad förståelse för varför andra agerar som de agerar eller reagerar som man gör. Jag tror många av oss går omkring och tänker att de flesta är väl ungefär som jag, och varför händer det där nu? Och det kan jag säga verkligen att mig gav det väldigt många nya insikter, att också kunna se sig själv lite mer utifrån och förstå hur man uppfattas, fast man inte har en avsikt kanske att det ska verka så, men man uppfattas då på ett annat sätt än man kanske själv tror.
Man kan se sig själv, men man kan också se hur andra är, kan se likheter och olikheter.
Ja. Och just komplexiteten i verktyget gör ju också att man så att säga får helt andra nyanser i de här dialogerna, och kan lägga en grund för att med ökat förstående också kanske, så såg vi ju att också toleransen med varandra och samarbetet gynnades på ett bra sätt. Och det här var väl runt 2015-2016. Vi jobbade vidare med det här. Och sen började gamla konflikter som fanns när jag kom in. De började reproducera sig, fast det var helt nya personer. Det var man kände att, men vad är det som händer? Ska vi ner i gropen nu igen? Och vad är det som sitter i väggarna? Vad är det som sitter fast? Och vi kände att hur kan vi jobba för ett ökat ansvarstagande? Att vi det fanns en liten offermentalitet, kanske inte fullt ansvarstagande från vissa delar av organisationen. Och vi hade redan tidigare funderat just på hur ska vi stärka ledare i den här utvecklingen mer mot ett linbaserad filosofi? För den filosofin bygger ju i stor utsträckning på individers ansvar och förutsättningar att faktiskt ta egna beslut, och utifrån den kompetens som finns nära verksamheten, att besluten ska tas så nära verksamheten som möjligt. Och jag hade ju erfarenheter med mig sedan tidigare, bland annat från Lantmännen, att det är svårt när man försöker göra den här transformationen, därför att det blir ofta ett hot mot mellanchefer. Och vad ska deras roll vara då när fler medarbetare ska kliva fram och faktiskt ta besluten. Så där någonstans hade vi ju också funderat, hur ska vi stötta? För det fanns fortfarande inte riktigt på kartan att vi inte skulle ha chefer. Så hur kan vi stötta ledare i den här utvecklingen? Och så? Då träffade vi ju på tuff ledarskapsträning. Och jag kan säga att vi också hade faktiskt precis innan vi träffade Karin Tinelius från Tuff också läst den här Reinventing Organizations av Fredrik Laloux. Och jag själv blev väldigt, väldigt inspirerad av den boken. För jag tror att jag själv kände väldigt starkt att jag skulle verkligen ha velat jobba i sånt här företag under min karriär. Jag tror att jag har jobbat ganska mycket utifrån liksom ett eget ansvar. Jag har ju liksom kan ta beslut och så vidare. Och har också upplevt just hur chefer kan faktiskt gå väldigt mycket i vägen. Så att jag tog verkligen den här boken till mitt hjärta och kände att det här är verkligen någonting som jag brinner för. Och då träffade vi ju Tuff och syftet egentligen med det samarbete vi inledde då handlade ju om hur vi skulle skifta klimat och hur vi skulle få ett klimat som var mer samarbetsinriktat och där alla faktiskt tog ett större ansvar och vad vi behövde göra för att det skulle hända. Och då bestämde vi att ledningsgruppen då skulle gå på träning med Tuff och även vårat IT-team som hade redan innan sagt att ja, men vi, när vår CIO slutade då så sa man att man ville prova att gå mot en mer självstyrande sätt att jobba. Så då fattade vi beslutet om att Tuff skulle stödja båda de här grupperna. Och det var ju 20... Det har gått så många år i det här. Så det var 2017 eller 2018. Jag minns faktiskt
det. Ja, det var så i alla fall.
Men sen hände det ju saker i de här processerna. Och vissa omfamnade det här. Andra kände väl kanske att det var mer av ett hot för hur man ville liksom jobba som chef. Det innebar att två chefer lämnade SRS och två stycken som då satt i vår ledningsgrupp. Och då blev vi inspirerade av det här samarbetet med Tuff och Karin och liksom att ändå ta steget och våga ställa frågan till teamen. Men hur vill ni ha det nu då? Ska vi rekrytera någon som ersätter den här chefen eller vill ni prova att jobba mer självstyrande? Då hoppade ju de här två teamen på det, även om det var ju verkligen liksom vi visste inte alls vilken väg vi ville gå. Men de var beredda att hoppa på det med stöd såklart av Tuff och andra. Och det var väl så egentligen den liksom konkreta resan mot en mer självstyrande organisation började. Och idag har vi faktiskt inte någon chef kvar bland tjänstemännen, utan alla team bland tjänstemännen är självstyrande och några team på kollektivsidan har också startat sin resa mot självstyrande. Så det är ju en lång, lång process och många små steg i det här.
Ja, det är spännande för många företag eller många organisationer vi pratar med så börjar alltid frågan, hur börjar man, vad gör man? Liksom, hur kommer man igång? Det är liksom en första fråga man får. Så det har vi haft. Så det är väldigt kul att höra din berättelse om hur ni började.
För det du berättar visar verkligen just det som vi säger hela tiden, att varje organisation måste hitta sin egen väg och att det som triggar igång kan vara helt olika saker då. Och där börjar, men samtidigt säger jag också sådär att där satt du då som ledare där och börjar få sådana tankar att vilja göra på ett annat sätt. Inte för att du hade en konkret plan, utan det var mer det som triggar igång, är det att man ville ha ett bättre samarbete. Man ville också få svar, vad är det som händer, varför är det trots att det kommer in nya människor efter ett tag blir det som det var. Och då börjar man fatta att man måste förändra kulturen i grunden, för annars spelar det ingen roll. Då kan det komma nya människor som tycks in i den gamla kulturen och så blir det som det var.
Ja.
Det visar ju också den här steget som ni tog, att ni tog små steg. Vilket vi också är den rekommendation som vi gör. Det är inte så att det är allt eller inget, och man kan inte börja med på alla sätt. Och vi, i vår modell har vi de där 12 olika området, och även om de finns där, man kan inte börja med allting, för det går ju inte, utan det är små, små steg.
Ja.
Så att det som gör din berättelse då så spännande, dels att det finns här i Sverige, att det har tagit tid. Sist vi träffade er så fanns det fortfarande några team som inte var då självständiga. Nu berättar du att alla är det.
Ja.
Spännande då. Men kan du berätta lite mer, vad var det som hände med människor i organisationer? Några av de chefer kanske inte gillade det, och det var de som lämnade. Men vad hände med de andra, de som inte var chefer?
Jag först tror jag att man var nog ganska liksom, det fanns ju såklart en oro. Vad händer nu? Vad händer med allt som liksom, alla arbetsuppgifter som chefen gjorde, och hur ska arbetsbelastningen bli, och vem ska fatta beslut? Alltså det var ju en massa frågor som plötsligt bara kom upp på bordet, som faktiskt vi inte hade något svar på. Och som teamen själva, och vi var ju tvungna också att tillsätta, liksom bilda grupper för att också finna svaren på många av de här frågorna som kom upp. Ja, men okej, hur ska vi fatta beslut? Ja. Hur vill vi att den processen ska se ut då, på riktigt? Eller en sån sak som att okej, nu har vi ingen chef. Vem ska då hålla medarbetarsamtal, och vem ska sätta min lön? Och, en massa sådana där liksom, faktiskt praktiska frågor. Jag kan ju tycka, liksom, personligen var det ju också ganska jobbigt att inte, man är ju van som chef att kunna ge svaren. Ja, men det blir så här, och nu ska vi göra så här.
Det förväntas av en chef, eller hur? Det förväntas av en chef att kunna ge svaren och ta beslut.
Ja, och jag hade ju då gått i tuff träning och liksom fått lära mig att det bästa du kan göra, det är ju liksom att inte komma med svaren. Utan ska det här hända, då måste ju medarbetare och hela organisationen gemensamt komma fram till att det är så här vi vill ha det. Så jag kan säga att det var en väldigt, väldigt jobbig period för mig. För man vill ju vara där och hjälpa, och man vill liksom lösa problemen. Men att då inte göra det, utan att vänta på att vi tillsammans faktiskt kommer fram till ett nytt sätt att göra de här sakerna, nya processer. Men idag känner jag ju att det var ju värt varenda dag av de där jobbiga dagarna, därför att det är väldigt mycket som har kommit på plats på ett sätt som är otroligt mycket bättre förankrat idag än vad det var då. Så att du får ju en förankring när alla, så att säga, när man jobbar tillsammans och tar fram olika lösningar, och ett annat ägarskap kring hur vi faktiskt gör saker och ting.
De där jobbiga dagar då som du pratade, det som gör det så jobbigt är då att det är där det går, den där processen att lära om. På något sätt är det det, den erfarenhet och hur vi har blivit formade, helt plötsligt måste man slänga bort det och lära sig något helt annat, en helt nytt förhållningssätt.
Det är lätt att lära sig nytt, att lära om någonting och kasta bort det gamla.
Det är så. Jag kan köra överallt i världen, men jag kan inte köra i England. Det går inte att lära om det där. Jag ska köra på ett annat sätt. Och jag tror att bara lära sig att förhålla sig och leda på ett annat sätt, det är ungefär lika jobbigt.
Ja, verkligen. Jag hade ju jobbat som chef för 30 år innan vi drog igång den här processen. Och jag vet när jag var på uppträning de första gångerna och liksom jag tycker ändå att det har liksom funkat ganska bra. Och sen så sitter man i tuff träning och liksom så får man plötsligt ompröva allt det man har pysslat med som chef under 30 år. Och inse att men det kanske inte är så gynnsamt i det här läget nu. Jag måste liksom lära om och jag måste prova andra sätt att förhålla mig.
Ja, och sen måste man hitta nya sätt, som du säger, att ta beslut. För plötsligt blir det väldigt otydligt om man inte hittar ett sätt att göra det på. Och vem gör det? Hur tar man det i grupperna? Och formar man detta? Och vem är involverad? Och så vidare. Så det är mycket där. Och jag vet att ni jobbar väldigt mycket med öppenhet och kommunikation och transparens också. Så att den blev också en stor sak. Ni har ju gjort en jätteintressant resa. Det är väldigt spännande att höra och lyssna på den också. Men vi har ju dagens huvudtema ju hållbarhet och socialt ansvar. Om vi börjar med hållbarhet, hur arbetar ni på retursystemet med detta?
Det är en spännande fråga. Jag tänkte börja med att säga att vi arbetar faktiskt inte med hållbarhet på SRS, och det kanske låter som ett märkligt svar, men vi arbetar på riktigt hållbart. Det är så att det genomsyrar precis allt det vi gör. Det genomsyrar alla beslut. Vi brukar säga så här att det är vårt DNA. Så att med andra ord, hållbarhet är integrerat i hela verksamheten. I och med att SRS, berättade ju det tidigare, att det startades på ett initiativ från livsmedelsbranschen på 90-talet. Där man då kom överens om att vi skulle ha den här retursystemet med plastpallar och plastlådor som används om och om igen. Det innebär ju att vi har ju faktiskt varit i delningsekonomin i över 20 år. Det här är ju långt innan begreppet cirkulär ekonomi ens var uppfunnet. Och hela vår affärsmodell är ju i grunden cirkulär. Så det är klart att då blir det liksom väldigt naturligt för oss att vi arbetar hållbart. Men vi har ju också tagit väldigt många steg under senare år för att ytterligare stärka det här. Och du nämnde ordet transparens. Det är ju någonting som är fundamentalt i cirkulär ekonomi. Vi har pratat mycket om samarbete. Det är också någonting som just i cirkulär ekonomi är väldigt viktigt. Och det tredje är långsiktighet. Och det måste någonstans bygga på tillit mellan alla de här aktörerna i den här kedjan som tillsammans delar på den här tillgången av lådor och pallar. Och det är ju också ett fundamenta i DP-modellen eller i självstyrande organisationer. Så därför tycker jag också att det är en av anledningarna till att det här liksom, det passar så bra på svenska retursystem. Det är i grunden också någonting som passar väl om man ska jobba hållbart och cirkulärt. Sen kan man ju då gå bli mer konkret om man tittar då på dimensioner av hållbarhet i vår verksamhet. Så det som är mest miljöpåverkande i vår verksamhet, det är produktionen av våra lådor och pallar och transporter.
Och produceras de i Sverige?
Vad sa du?
Produceras de i Sverige, de där lådorna?
Nej, lådorna produceras i England och pallarna i USA. Och sen i och med att vi har ett cirkulärt system så är det ju väldigt mycket transporter i det här. Så att vi jobbar ju då, jag nämnde ju tidigare att vi startade det här arbetet med att jobba med systematiska förbättringar. Och det gör vi ju också då när det gäller att hela tiden förbättra vår miljöprestanda i retursystemet. Så att när vi designar en ny produkt så gör vi det för att den ska kunna leva och användas i minst 15 år. Och vi utgår ju också då från att vi ska kunna tillverka den här produkten av så mycket återvunnet material som möjligt. Och sen är det viktigt att vi också designar den för att den ska vara enkel att laga. Just det här med liksom att reparera, hålla våra viktiga tillgångar levande så länge som möjligt. Ja, då måste vi kunna reparera dem i en process som fungerar. Och sen när då de här lådorna inte längre går att laga, då har vi en certifierad process där vi mal ner plasten och sen återför vi den till vår producent som stoppar in det i våra nya lådor. Så att plasten cirkulerar i ett slutet system och används också om och om igen. Tyvärr har vi inte fått till en sån process på våra pallar ännu. Det är lite långt bort att skicka det tillbaka till USA, men de går ju också till återanvändning i andra plaster. Men det är väldigt viktigt att tänka cirkulärt hela vägen. Och när det gäller våra transporter nu då, så jobbar vi ju väldigt hårt och vi har ett mål att vi ska ha fossilfria transporter 2025 på våra inrikes och att alla våra transporter ska vara fossilfria år 2030. Och vi försöker ju verkligen vara med och liksom påverka oss. Så att i vår senaste upphandling så lyckades vi ju då få till commitment från våra transportörer att det här ska de uppfylla och det är någonting som vi också har i våra avtal. Och det var faktiskt det första avtalet, det fick ganska mycket uppmärksamhet att vi har lyckats göra ett avtal som inkluderar de här aspekterna. Och det tror jag, ett sånt här område, att jobba hållbart, måste man jobba liksom hela kedjan, det omfattar leverantörer, partners, medarbetare, alla stakeholders måste liksom vara inkluderade. Sen vill jag passa på att nämna ett annat område där vi har också gjort en väldigt stor förflyttning. Vi har ju våra lådor då, så affärsmodellen är ju då pantbaserad. När vi skickar ut en låda till en kund så lägger de 40 kronor i pant till oss. Och så följer den där panten lådan hela vägen runt. Det innebär att vi har pantmedel som vi förvaltar som är närmare en miljard. Och de här placerar vi ju då långsiktigt. Och så när jag kom in då så ställde jag frågan till vår bank. Hur tänker ni då kring hållbar, att vi placerar de här pantmedlen hållbart? Så att när lådan är ute så ska liksom även panten arbeta för en ökad hållbarhet i de där vi liksom placerar panten. Och det var liksom, de förstod inte ens frågan. De liksom, deras kommentar tillbaka till mig, det var liksom, men vill du bli som Svenska kyrkan, vill du inte ha någon avkastning? Så det är inte det här handlar om. Det handlar precis som tvärtom. Att om vi, jag tror ju på riktigt att om vi placerar det här hållbart så kommer det bli en bättre avkastning. Därför att det är dit hela samhället måste gå. Och jag kan säga att de tackar oss idag för att vi drev verkligen på dem i hur de behövde tänka kring att värdera hur placeras pengarna. Och vi var med då och la grunden med vår så att säga body, så kunde vi lägga grunden för en ny hållbar fond som de sen efter några år startade. Och som har vuxit väl och utvecklats väl och fått liksom bästa rating av Morningstar på hållbarhetsområdet. Och med den nya taxonomin också uppfyller krav i taxonomin. Så att det visar ju liksom att vi kan påverka om vi bara liksom ställer krav. Och nu är det ju här mainstream, liksom, vi kan prata med vem som helst i finans världen och man vet att man måste liksom börja investera hållbart. Och det har gått ganska fort, vilket är ju jättekul att se. Men det är bara ett exempel på att vi tänker hållbart i alla liksom delar när vi jobbar, oavsett om det är hur vi placerar våra tillgångar eller hur vi reser när vi ska liksom till varandra eller hur vi väljer mat eller vad vi än gör. Det finns ett otroligt engagemang i SRS för de här frågorna och vore det inte så att var och en som jobbar i SLS brann för de här frågorna, så skulle vi inte ha så stor framgång, utan det är verkligen ett enormt teamwork där alla gör små saker varje dag för hållbarhet.
Ja, nej, det du säger är helt fantastiskt, för det är verkligen sådana exempel som vi letar och som alla behöver höra och lyssna då. Hur ska man tänka och tänka just den där för hela kedjan, för alla de där olika områden. Mm. Många av de företag som vi har besök och analyserar, så kanske de tänker väldigt mycket på själva hur när de tar fram en ny produkt, hur ska man göra då att produktionen blir hållbar. Men man kanske inte har tänkt hur går transporten eller hur går returerna kring det.
Eller resandet. Vissa stora företag där 25% av organisationen är på resande fot kontinuerligt för att mötas. Vilket nu innan pandemin givetvis. Men det är många sådana exempel som finns när man inte ser helheten.
Det finansiella är oerhört viktigt. Både från varifrån man tar någon kapital. Men också den kapital man har som ni har. Då, vad ska det satsa? Så att det hela, att tänka på det sättet som ni gör. Det är verkligen det som alla måste göra. Tänka alla delar.
Ja, men så är det faktiskt, och vi har ju då även liksom hela vår verksamhetsstyrning har vi anpassat efter det här, så att vi följer ju idag ett regelverk som kallas för Integrated Reporting, som vi tycker passar oss väldigt väl, därför att det är kraven i det är egentligen att man måste jobba integrerat och hållbart för att det ska funka att redovisa enligt den standarden då. Så att när vi revideras av våra revisorer på både den finansiella och hållbarhetsdelen, så sker det helt integrerat idag enligt det ramverket. Det har hjälpt oss också.
Mm. Men har hjälpt er från början också att ni ligger i naturen, en hållbar produkt som erbjuder på marknaden, och sen så har ni växt ut att se allting på samma sätt, så att det blir en del av er DNA, er kultur, ja. Det sättet. Och det är fantastiskt att det fortsätter, att man tar en helhet i det hela. Vad ser du som de stora utmaningarna inom just hållbart?
Jag nämnde ju det tidigare och vi pratade om det, att just det här med att ha ett tillräckligt långt tidsperspektiv tror jag är en stor utmaning. Det finns en kortsiktighet i många företag och ett krav på kortsiktiga resultat som någonstans ligger i vägen för det långsiktiga tänkandet som man måste ha, och långsiktiga perspektivet som man måste ha om man ska arbeta hållbart. Sen är det ju en utmaning att tekniken inte alltid är redo. Vi vill ju gärna ha hållbara transporter redan nu. Men tekniken är inte riktigt där, och det är lite sådär, hur ska det hända och vad kommer först och vad är hönan och vad är ägget? Efterfrågan finns, men man är inte redo. Och sen tror jag faktiskt att det är priset för att inte agera hållbart är för lågt idag. Alltså det kostar för lite, man betalar inte fullt ut för det avtryck som man gör i många verksamheter. Och det tror jag är ett stort hinder. Samtidigt så tror jag att det som händer nu med att resurserna inte riktigt, ja, de är ju inte oändliga. Vi har sett det bland annat då träpallspriset som har dubblerats under den senaste tiden. Då plötsligt blir ju vi som driver en cirkulär modell otroligt konkurrenskraftiga, för att vi behöver ju inte köpa nytt hela tiden, utan vi använder ju det vi har och cirkulerar det. Mm. Så kanske att det här med att priserna faktiskt skenar i höjden, även om det är ju otroligt jobbigt, ändå kan vara med och hjälpa till att skynda på mot en hållbar omställning.
Mm. Ja, det har ju varit en brist på mycket material den sista tiden, ja. Av olika anledningar.
Ja.
Så det påverkar ju säkert. Nej, jag håller med dig fullständigt där med priset. Ibland är det för billigt att tillverka saker som är ganska dåliga också. Ja. Och det sätter ett väldigt stort avtryck.
Ja. Men baserat på er erfarenhet och forskning då, vad ser ni som utmaningar, andra utmaningar?
Det finns ju flera utmaningar då, men det ena är just den där att i många företag så drivs de där olika hållbarhetsfrågor beroende på vem som är ledare just då. Och då kan man fokusera på något område men inte på alla. Du nämnde då hur ni jobbar med allting, hur ni transporterar, hur ni producerar, hur ni återinfart att reparera. Men även tänka på kapitalt, och jag menar ni tänker på helheten. Och det är det vi ser då, att många företag som börjar satsa på någon av de här områdena, så kommer en ny ledare som kanske har ett annat fråga som ligger närmare dem. Kanske vad de kan eller vad de känner för. Men att det saknas då att tänka på helheten. Och tänka på att det handlar inte bara om hur vi producerar eller vad är det för typ av produkt vi gör också. Det handlar om vad är våra leverantörer, var kommer saker ifrån? Eller var kommer vårt kapital ifrån? Eller hur använder vi det vi tjänar och så vidare. Så där ser vi som kanske den största.
Ja, och de långa värdekedjorna som byggs upp i många företag. Alltså hur ska man säga, tänka hållbart genom hela den långa värdekedjan. Och sedan och inte suboptimera för mycket i det hela. Man ska se på helheten, och den kan vara svårt. Du vinner själv på teknik, hur följer vi upp saker. Det finns teknik på gång för att kunna hantera transparensen i hela värdekedjan. Men den är inte riktigt på plats alltid. Och kortsiktigheten är en av de stora delarna också. Att vi definierar KPI och vi mäter på dem, och vi ser att om vi inte uppfyller dem så måste vi justera. Mm. Eller så ser vi kanske plötsligt att nu börjar lönsamheten gå ner lite grann. Vi påverkas av finansiärerna och tänker kortsiktigt. Och det blir inte rätt. Jag tror att där finns den finansiella modellen där. Och då kanske för då, oftast är det de organisationer som kanske inte har den långsiktigheten. Så vad är det egentligen för syfte vi har med vår organisation? Och faller ner till att vi vill generera en lönsamhet så hög som möjligt här och nu.
Mm. Sen ser vi också den här kopplingen då. Det är därför vi tror också, för att kunna jobba med de sakerna, det krävs också en annan typ av ledarskap. Att man verkligen tänker då hur, jag menar, ska man jaga pengar väldigt snabbt, att jag ska få mitt bonus för att jag har sparat på det och det, eller generera den där. Ja, det motverkar den här att verkligen jobba hållbart och ha den här lite tidsperspektivet. Och många av de där ledare som är, jag tycker det är fantastiskt att du har varit där i 8 år. För det är då man kan göra skillnad. Men det är väldigt mycket också i den där att lära om. Många av de chefer vill man göra också en snabb karriär. Och genom att göra en snabb karriär gör man sådana saker när man inte tänker då i det långa.
Man vill visa ett resultat snabbt. Mm.
Ja.
Och sen är det en annan sak som vi ser nu som är nästa steg som kommer då. När man pratar om den där cirkulära, så pratar vi att kunna få en ekvation då som slutar på noll eller så nära noll. Mellan det vi tar och det vi ger och så vidare. Ja. I den här nästa steg. Och problemet är då, hade alla företag och vi alla i hela världen börjar jobba med mycket tidigare, så hade det räckt med att kunna ha den där ekvation som slutar på noll. Idag när vi är där vi är, då måste man ha en ekvation som inte slutar på noll, utan det ska ge någonting. Och det är där den kommer, den där regenerativa. Och hela den här regenerativa rörelsen, den har sin ursprung väldigt mycket i den här permakulturen. Där vi är i Sverige har vi den här fantastiska exempel då med Holma folkhögskolan, som är också ett av de cases som vi presenterar i boken. Och för dem är det naturligt, det ligger i naturen på det de gör. Mm. Det vi ser att för andra företag att kunna ta samma tankesätt, det ser vi som en utmaning. Det är inte så självklart.
Men det är intressant just med Holma, att de hjälper ju vissa kommuner att designa sina parker så att växterna kan ge någonting till parken, så att du skapar mer genom att placera växter tillsammans som de börjar komma ut och inte behöva lära sig själva, så att säga.
Fantastiskt. Mm.
Har ni några tankar just kring det? Hur kan man ta då steget efter det cirkulära, när att det inte bara slutar på noll utan det är en plusspel?
Alltså på Svenska Retursystem så tror jag nog vi fortfarande kämpar med hur vi ska komma till noll. Ja. Jag kan ju säga att vi nu precis har tagit ett beslut om att vi ska investera i en ny anläggning söder om Jönköping för att tvätta och laga lådor och logistik. Och ett beslut vi har tagit är ju att vi direkt ska sätta upp solceller på hela taket. Och det är ju ett sätt att, vad ska jag säga, bidra i den totala omställningen för Sverige. Vi behöver nyttja alla tak vi kan. Vi ångrar att vi inte tog beslutet att direkt sätta upp det på vår anläggning i Västerås när vi satte upp den. Vi är förberedd för att sätta solceller, men sen har vi haft en oändlig diskussion med vår fastighetsvärd för hur vi ska få upp de där solcellerna. Så att nu tog vi beslutet direkt. Mm. Men det kan ju vara ett exempel i att vara med och liksom bygga för sånt som kan bidra till liksom det totala behovet i Sverige.
Mm. Ja, men det där är ett väldigt bra exempel. För det är det som många företag, eller många som börjar tänka i den här nästa steg då, den regenerativa, har svårt att säga hur ska vi kunna göra, men den här är ett exempel. Ja. Ni måste bygga anläggningar, det är någonting som behövs och självklart. Och då, men på vilket sätt kan man bygga dem så att de inte bara tar utan de också kan ge något, ja, som kommer till den där plusspelet då.
Ja.
Så att det... Nu har vi pratat då om den kulturresa som ni har gjort, och så har vi pratat om hållbarhet. Och den andra delen av dagens tema är den där socialt ansvar. Hur jobbar ni med det?
Ja, det är också en spännande fråga, och jag känner väl att i grunden handlar det här om att ta socialt ansvar i alla lägen. Vi har ju redan pratat om hur viktigt det är att jobba tillsammans med leverantörer. Och där tror jag någonting vi jobbar väldigt hårt med, det är ju liksom att ställa väldigt tydliga krav på våra leverantörer när det gäller arbetsförhållanden, att inte tumma på säkerhet, att liksom verkligen säkerställa att vi arbetar med leverantörer som också som arbetsgivare tar sitt fulla ansvar. Det är ju klurigt inom just transportsektorn, och där har vi varit väldigt noga när vi har gjort våra upphandlingar att man ska följa körbil och regler till exempel. Men liksom, det finns ju mycket gråzoner inom transportbranschen. Att inte jobba med oseriösa aktörer har för oss varit väldigt viktigt. Och internt så handlar det ju också om att värna hälsa och välmående, och någonting som vi får väldigt högt när vi gör vår medarbetarundersökning, det är ju att man känner att man verkligen kan ha en balans mellan arbete och fritid. Vi har ju sedan länge haft en arbetstid för våra tjänstemän, och vi har liksom successivt jobbat med olika stöd och förmåner som ska underlätta för alla att få ihop sin vardag och ta hand om sin hälsa. Och det där tror jag det blir viktigare och viktigare, men det är också, tycker jag, mer och mer utmanande som arbetsgivare med det här området, därför att jobb och fritid flyter ihop på ett sätt som det inte gjorde förr. Mm. Och var slutar och var börjar arbetsgivarens ansvar, och hur kan vi liksom stötta? Och jag upplever väl också att den psykiska ohälsan har ökat väldigt mycket jämfört med hur det var liksom kanske bara 20 år sedan.
Mm. Ja, det har det verkligen. Och tittar man på statistik så har det blivit mer och mer. Den där
speciellt bland mellanchefer. Ja. Stress på mellanchefer är extremt hög. Och det kan hänga ihop lite när vi pratade i början om det här med det. Att du förväntas att ta beslut för saker som dina medarbetare vet mer om än du själv. Ja. Så det kommer in på mycket av saker som skapar stress. Sen har, men jag är intressant det här med arbete och fritid, men under pandemin så har det ju glidit ihop väldigt mycket mer också.
Ja.
Något som inte existerade tidigare.
Ja, och jag tror man måste liksom förstå som arbetsgivare att det finns inte one size fits all. Det som är bra för vissa som kanske har barn, det är ju guld värt att kunna jobba mer hemifrån, och man kanske får mer tid för sina barn, man sparar en massa restid. Men om du lever ensam så kanske det blir precis tvärtom, att man lever i ökad isolering och så vidare. Där har vi ju varit, vi har ju varit väldigt kritiska för hela livsmedelsförsörjningen under den här pandemin. Att vi har ju inte kunnat stänga, och då har vi också tagit beslutet att vi har hållit våra arbetsplatser öppna för den som har önskat att gå dit och försökt skapa förutsättningar för att det ska kunna ske säkert. Just för att man inte tvingar, att inte tvinga ut också människor i isolering under den här perioden.
Ja, men det är jätteviktigt att säga det, för att vi är ju olika, vi är individer, vi lever på olika sätt. Vissa brinner för sitt arbete väldigt mycket, vilket är jättepositivt. Ja. Men vissa, som du säger, familjen, vi är olika faser i livet.
Ja. Ja.
Så att man måste ta hänsyn till den här diversiteten även där.
Ja.
Vi har varit i kontakt med ett företag här i Skåne som införde då när det var just den där pandemin, och även nu när man säger då att okej, 50% måste vara på plats. Och så har de bit då varannan där. Men man har inte tagit hänsyn till den där att det finns några som absolut inte vill vara på plats. På grund att alla har inte bil i den här företaget, som många fick på sig i de där åka kollektiv, och det var bara det var en påfrestning då, på att de inte kunde skydda sig och så vidare. Jag hade små barn hemma som också hade svårt att ta sig dit, eller de var mycket mer rädda för att barnen skulle smittas och så vidare. Medan andra kanske ville vara på plats hela tiden för de var så otroligt isolerade. Så att den där som de trodde att de hade skapat någon typ av rättvisa, att säga att det är varannan vecka och det är 50% och 50%, var ingen bra lösning. För man glömmer att se människas behov.
Ja, och de är individuella.
Ja.
Man tar det lika för alla, lika med rättvisa. Vilket...
Ja, den är svår den här frågan faktiskt. Men vi vet nog inte riktigt var vi landar än så länge. Men den fortsätter att utvecklas. Men sen så har vi ju också ett externt engagemang och samarbete då med Stadsmissionen. Och vi har stöttat dem sedan många år nu, både med vår egen kunskap och engagemang, men också monetärt i deras arbete med att redistribuera överskottslivsmedel. Alltså livsmedel som av en eller annan orsak skulle slängas annars finner nu en väg antingen ut i Stadsmissionens olika verksamheter där man tillagar mat i olika kök, eller till deras butiker då, sociala butiker, Matmissionen. Och det är ett väldigt, väldigt bra arbete som Stadsmissionen gör där, därför att i de här butikerna, där kan människor som lever i matfattigdom, det är någonting som ökar väldigt mycket. De kan handla till en reducerad penning, handla mat. Men också anställer man, eller man tar in personer som behöver en väg in i arbetsmarknaden igen, som jobbar i de här butikerna. Så det är ett socialt engagemang i väldigt många dimensioner som också bidrar till att minska matsvinn, som är också en stor hållbarhetsfråga. Och där tycker vi att det har passat oss väldigt bra att både hjälpa dem med liksom logistikkunskap, men också att stötta det här monetärt.
Mm. Ja, det är också, det är fantastiskt, för det är som du säger, det är inte bara att se till okej, vad händer med det som annars har gått till spill, utan återigen, det är helheten.
Ja.
Det hjälper människor som är kanske också lite längre bort från arbetet att kunna få ett arbete och en gemenskap. Och det hjälper dem som behöver, och ja, det är verkligen helheten där igen.
Ja, men ett företag är ju inte ett isolerat en isolerad enhet, en del av ett sammanhang, en del av ett samhälle.
Ja.
Så det är ju också en viktig punkt man måste ta in i det hela.
Ja.
Mm. Nej, men och hållbart och socialt ansvar hänger ju många gånger ihop.
Ja.
Som är ju två sidor av myntet.
Ni, du har sagt då, det första precis när vi började så sa du det att vi jobbar inte med hållbarhet, vi jobbar hållbart.
Ja.
Jag tycker det var väldigt bra. Jag tror att det är tankesättet det måste finnas i, det måste komma in i de flesta företag.
Ja, jag håller ju på att försöka lära om det, inte säga hållbarhet, utan säga
hållbart. Och jag tror också då att den är som allting annat, det är som en utveckling. När jag började jobba då inom mjukvarubranschen för jättelänge sedan, så hade man en kvalitetsansvarighet, och kvalitet var någonting när man redan hade kodat och utvecklat, så skulle man lägga på lite kvalitet efteråt.
Ja.
Tiden med mognad kom det att det blev en del av varje steg, det man gör varje dag. Och det är precis det du säger.
Ja.
Vad skulle då, ni har arbetat med detta under en lång tid och kommit verkligen väldigt långt, och ni är en, jag tror ni kommer att bli en referent som är fantastisk att ha. Men vad skulle du kunna ge då för råd för andra företag i olika branscher då som vill jobba då?
Jag tror att alla behöver verkligen ta sig en ordentlig titt på FN:s 17 globala hållbarhetsmål och fundera på i vilka av de här 17 dimensionerna skulle vi kunna bidra? Att liksom ställa sig den frågan. Och man kanske redan också bidrar i flera av dimensioner, men behöver agera för att liksom ytterligare stärka det bidraget och att på riktigt sätta upp mål som också kan leda oss. Och att, för vi, det måste vara väldigt många som drar åt samma håll för att vi ska lyckas med de här målen. Och sen det andra, en annan punkt som jag tror att alla företag måste göra, det är att säkerställa att man faktiskt har fakta på alla sina utsläpp i kedjan. Och då pratar jag inte bara liksom kanske vad just vår verksamhet släpper ut, utan vad är det faktiskt de produkter vi kanske säljer också bidrar med, vilket avtryck har de tidigare i kedjan? Är vi i en kedja som på riktigt långsiktigt kommer lösa hållbarhetsutmaningarna, eller är vi en kedja som måste i grunden transformeras för att vi ska lyckas att driva den här hållbarhetsagendan och nå de 17 globala målen? Och då måste man ha ett systematiskt angreppssätt för att minska de här avtrycken. När man väl har fakta, då blir det liksom lättare att prioritera också, ungefär som att vi vet att produktionen av våra nya pallar och lådor och våra transporter, det är de huvudsakliga områdena vi måste få ner helt om vi ska lyckas med vårt hållbarhetsarbete. Och det har vi liksom fakta på genom livscykelanalyser och annat där vi liksom vet vad vi behöver skruva på. Då kan man också ställa krav, man kan jobba med sina leverantörer, man kan jobba med olika delar för att successivt förändra det här. Och det går att förändra om man bara liksom bestämmer sig. Och jag tror att vi måste på riktigt komma från det här med liksom greenwashing och att det går att klimatkompensera sig ur det här. Det går inte, utan vi måste faktiskt jobba faktabaserat och med alla delar.
Ja, det ser vi också då, det du säger om en systematisk angreppssätt, och också att Vi har också sett vissa företag som går igenom de här 17 hållbarhetsmål och försöker trycka till då. Okej, med det hjälper vi det och det. Och det handlar inte om det, utan det handlar om att se att vad är det vi redan gör idag, hur kan vi förstärka det. Och sen också accepterat att beroende på vad man har för verksamhet, man kanske inte kan jobba med alla 17, för det går
inte. Nej, absolut inte.
Det går ju inte. Men även där kan man se då, genom att titta på leverantörer eller var kommer sakerna ifrån eller någonting annat, så kan genom det kanske jobba med flera, men kanske i sitt eget företag så hjälper man eller bidrar till 2 eller 3 av de här målen. Men
ja,
i den här kedjan finns det andra som bidrar till resten. Mm. Så att vara ärlig då, för det ser vi också då. Det finns ibland en risk då med alla typer av certifieringar och alla typer av saker, att ibland handlar med den där certifieringen att vilja visa att man är compliant, men man gör inte det på riktigt. Det är inte den där med hjärtat.
Nej, där sa du en viktig. Man måste ha ett hjärta för det här.
Ja, ja.
Det är det som är skillnaden med det. Man pratar mycket, man ska ha hjärna med sig, men man måste ha hjärtat också. Det är det som är engagemang.
Den är nog viktigaste.
Hjärnan är ju, det är ju faktan.
Ja.
Hjärtat är engagemang.
Ja. Jag är glad att du sa det, för att det är verkligen, det måste finnas i hjärtat.
Mm.
Nej, men det är som sagt att det är viktigt också att man har hela kedjan, så du säger, att man förstår kedjan. Det förstår hur fungerar vi, i vilket sammanhang finns vi och vad finns före och vad finns efter.
Mm.
Vi anser det svårt att arbeta systematiskt med det hela. Mm. Det blir lätt att man gör det i bara den lilla egna delen.
Mm.
Ja, det här var ett väldigt, väldigt intressant samtal som ligger väldigt, väldigt viktigt i tiden. Vi har ju väldigt stora utmaningar framför oss att jobba med det hållbara. I det hela med att ta emot det. Jag tycker att den fina diskussionen i sig, svenska tusen ligger i sin natur uppbyggt på en cirkulär ekonomi, eftersom man roterar lådor. Och det som vi också såg att Anna pratade om, det var ju att där har man fått med sig samma tankesätt genom alla saker man gör, hållbarhet. Också ut till exempel med statsmissionen, man också ser på hållbarhet, minska matsvinnet, ta det sociala ansvaret i det hela. Det tycker jag är en sak att ta med sig väldigt mycket. Och inte minst hur man förvaltar sitt kapital, att det också hänger ihop med det hela. Det är väl lätt att missa det annat. Men det har ju också haft en förändring som Anna pratar om i synen på att investera hållbart.
Och att ni tänker också den där på hela kedjan också då, på transporter och transportörer och hur man genom de där olika typer av upphandlingar kan man säkerställa att även de uppfyller de krav som ni har. För det är någonting som många brister just i det, att man inte har tänkt så mycket på leverantören och helheten och allting där. Är det inte bara, när det gäller transportören så är det inte bara på vilket sätt eller vilka drivmedel de använder och så. Det handlar också om det där sociala ansvaret. Vad har de där människor som jobbar i sådana transportföretag för situation?
Ja.
Så det är inte bara går att välja det som är billigaste. För att det billigaste är att använda slavar, för då blir det billigaste, eller hur?
Mm. Ja, nej, och det är inte okej.
Nej. Så att det är också det. Och sen fastnar jag väldigt mycket på det där med du säger om ett tidsperspektiv. För jag tror att det kanske är det som är nyckel till väldigt mycket. Att tänka långsiktigt i alla steg. Vi säger att man måste tänka långsiktigt när det gäller att utveckla människor. Man tänker långsiktigt väldigt mycket. Men just att tänka långsiktigt i varje steg. Att det handlar inte då att ha de där snabba vinster eller snabb resultat, utan att saker och ting får ta tid.
Mm.
Och tidsbegreppet är kanske en av de stora problem som vi har haft nu i modern tid. Jag vet inte vad du tycker om det, men det känns så.
Jag håller helt med dig. det är ett stort problem, en stor utmaning.
Mm. Ja, man myntade ju begreppet kvartalsekonomi för ganska många år sedan. Som har varit kanske gällande saken. Ja, det handlar ju väldigt mycket om kortsiktighet. Mm. Nej, men här, vi pratar ju också hållbart, så att det bygger ju på transparens, samarbete och långsiktighet. Så att det är där vi måste titta på långsiktiga. Mm. Då kanske man också måste lyfta blicken ifrån. Vårt mål är inte bara att kortsiktigt ge ett finansiellt resultat, utan vi har vårt syfte är lite annorlunda, och men att våra finanser måste vara sunda och hållbara också.
Ja.
Och sen att människor också då är en del av den här hållbarhet, för att det finns också då många organisationer som kanske har kommit ganska långt i att tänka på hållbarhet lite mer om ett miljöperspektiv. Men de har så otroligt många människor som blir förbrukare, för att de blir på grund av psykisk ohälsa är borta lång tid eller aldrig kommer tillbaka till den nivå de var. Nej. Och förbrukar man människor så kan man inte säga att man är hållbar, utan de är också en del av helheten.
Mm. Och det är en stor utmaning i vår tid.
Ja, visst är det. Ja. Det här var Anna och hållbart och socialt ansvar. Det är också spännande att höra om en kulturresa faktiskt. Den är väldigt bra exempel. Det är många som behöver lyssna på den, hur man kan komma igång och vad som driver. Och man vet kanske inte riktigt vad man ska från början, men man har liksom en liten princip på att vi vill ha bättre hälsosamma arbetsplatser. Och alla är ju, man kan inspireras av detta, men man kan inte kopiera det. Så det är väldigt viktigt också.
Och ni är en fantastisk exempel för att ni har gjort detta, ni har gjort under lång tid, det har tagit sin tid, de olika steg, och ni jobbar verkligen i stort sett, ni jobbar med alla de där 12 olika områden som vi säger att det finns där i DP-modellen, så att ni är verkligen ett exempel som kan hjälpa väldigt många företag och organisationer här i Sverige att inspirera av det arbete som ni har gjort, även om andra måste hitta sitt eget sätt och att få inspiration och också att veta att det går.
Ja, vi vill gärna inspirera, och samtidigt är det ju viktigt också att säga att vi är ju inte på något sätt klara, och det är nog en ständig resa skulle jag säga, att man accepterar att man liksom kommer vara på en resa under väldigt lång tid.
Ja, för alltid.
Ja. För alltid, exakt, för alltid.
Ja. Vissa saker måste göras om ibland, om man får börja gå åt en ny funktion, så måste man testa och ta en annan väg också. Mm.
Ja, tiden är nu, brukar vi säga. Tid för organisationer att agera på ett annorlunda sätt eller på ett nytt sätt. Många organisationer, det finns ju många organisationer som agerar på ett bra sätt. Man måste åtminstone sluta tänka på att man är en isolerad enhet, utan man är en del av ett större system, ett samhälle. Och egentligen en del av påverkan på framtiden väldigt mycket. Nästa program, 7 april tror jag det, så kommer vi prata med Tobias Tagesson och Maria Wahlberg från ett företag som heter Transponder i Stockholm. Där kommer fokus komma att fortsätta lite prata om regenerativa organisationer och också komma in på lärandet, interaktivt lärande. Lärande är också en del av, kompetens och lärande är också en del av DP-modellen. Så att det blir den 7 april. Men då vill vi tacka för oss idag, och framförallt tacka Anna då för den fantastiska inputen vi fick och dialogen och diskussionen.
Så. Tack själv! Mm.